Där är P1, Sveriges Radio.
Ramavtalet mellan Libanon och Israel snart en vecka gammalt, och nu ser vi intensifierade attacker i södra Libanon från israeliskt håll. Hör vår medarbetare i just Libanon med rapport från södra delarna av landet. Och över 400 personer har dött i spåren av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa enligt landets hälsoinstitut. Hör expert om hur smittan kan stävjas. Och så närmar sig det som kallats världens största bröllop. Taylor Swift och Travis Kelce ska gifta sig. Det här är Studio 1 kväll. Jag heter Emil Rönnlund. Ja, Libanon kommer inte ge upp en tum av sitt territorium. Dessa landets president Youssef Aoun idag när han försvarade beslutet att förhandla med grannlandet Israel. Samtidigt har israelisk militär fortfarande kontroll över södra delar av södra Libanon och har på senare tid intensifierat sprängningar av hus och infrastruktur. Där har du rapporterat om idag, Lina Malers, Ekots medarbetare på plats i libanesiska huvudstaden Beirut. Men nyss hemkommen från staden Tibnin längre söderut. Och jag tänker att vi börjar i den änden. Vad sa folk till dig där? Hur var situationen på plats?
Ja, Tibnin ligger precis vid den här så kallade gula linjen där israeliska soldater är bakom den. Så invånarna där, de lever med det här. De hör explosioner från när soldaterna spränger hus. De ser stridsvagnar, och när jag var där så såg vi också rök stiga över kullarna från explosioner. Så de beskriver det som att de är mitt vid frontlinjen, att de väntar på nästa attack och inte vågar bygga upp sina liv än, för de vet inte hur det ska bli. Borgmästaren där sa att de lever mellan hammaren och städet, och att den här situationen är outhärdlig, och att enda invånarna där önskar är att få tillbaka det liv som de hade före kriget.
Och kanske väcktes deras hopp lite grann för en vecka sedan när Israel och Libanon sa att de är överens om ett ramavtal som bland annat då innebär att Israel ska dra tillbaka styrkor från minst två områden i södra Libanon. Men i tisdags då så stod israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu på libanesiskt område och sa att deras styrkor ska stanna. Det här i kombination med de här intensifierade attackerna som du rapporterar om, rimmar det med ramavtalet?
Ja, de här fortsatta israeliska attackerna, de går ju illa ihop med avtalets uttalade mål om att få slut på fientligheterna. När det gäller Israels tillbakadragande så är avtalet mer öppet. Det står att Israel ska dra tillbaka sina styrkor stegvis, men inte när, utan det kopplas till att den libanesiska staten och armén avväpnar då Hezbollah. Men just det här att det inte finns en tidsplan är något som har väckt det har väckt väldigt stor kritik i Libanon. Det finns de som säger att det här riskerar då att göra den här militära närvaron, den israeliska närvaron, obestämd framtid, och jämför också ibland den här konstruktionen i avtalet med Osloavtalen, där ett tillfälligt arrangemang blev långvarigt eftersom det inte finns någon bindande klausul. Mm. Det har varit protester här i Beirut efter att avtalet skrivs under.
Just det. Och den här kritiken då, alltså Libanons president, han känner ju uppenbarligen att de måste gå ut och försvara sig. Han har sagt att förhandlingarna är som ett diplomatiskt krig utan onödig blodspillan. Vad är det kritiken mot honom består av?
Fred med Israel är en känslig fråga här i Libanon, inte bara då bland Hezbollah och deras anhängare. Och det finns de som ser det här ramavtalet som en allt för stor eftergift till Israel, att det då ger Israel möjlighet att behålla kontrollen över stora delar av södra Libanon under obestämd tid. Och det finns en rädsla att regeringen då har gett bort libanesisk mark. Och det här är oro som har väckts också bland ministrar och parlamentsledamöter som står premiärministern nära. Men idag när det hölls möte så försökte regeringen tona ner bilden av att allt redan är klart. Vi hörde premiärministern Nawaf Salam säga att det här är inte ett färdigt avtal, det här är ett ramverk för fortsatta förhandlingar. Och han upprepade senast idag att det är ett tydligt krav från Libanons sida att Israel helt drar sig tillbaka från södra Libanon. Mm.
Och ett av Israels absoluta krav är ju avväpningen av shiamilisen Hezbollah, som ju är Israels motpart i kriget egentligen. De har ju inte varit en del av det här ramavtalet eller överenskommelsen. Vad hör man från deras håll?
De har helt avvisat det här ramavtalet. Ledaren Naima som har kallat det ogiltigt, sagt att det här är kapitulation, ett avtal då som säljer ut Libanons suveränitet. Och de vill ju inte gå med på att avväpnas, utan vill då att Israel ska lämna libanesiskt territorium. Att först då kan de tänka sig att lägga ner vapnen när inte Israel är på libanesisk mark. Men som du sa så är de ju inte en del av förhandlingarna. Och en viktig del i avtalet är att Hezbollah ska avväpnas, och det har de inte gått med på.
Och det är imorgon då som det här ramavtalet är en vecka gammalt. Har vi sett några framsteg?
Ja, attackerna har minskat i omfattning då jämfört med före, innan det här avtalet skrevs under, även om de fortfarande pågår. Nu under natten så har vi som sagt haft flera sprängningar i gränsbyar. Nu idag artilleridrönarattacker, bland annat då i närheten av ett sjukhus vid stan Nabatieh. Men det är inte alls i samma skala som tidigare. Och det har inneburit att det är många som har börjat återvända, enligt FN då och den libanesiska regeringen. Så är det ungefär 40% av de över 1 miljon människor som har flytt som nu är tillbaka.
Säger Lina Malers, Ekots medarbetare på plats i Libanon. Och den smittsamma sjukdomen Ebola fortsätter att skörda människoliv i Kongo-Kinshasa. Hittills över 400 personer dött i utbrottet som blev känt i mitten av maj, och över 1400 har smittats. Det här meddelar landets nationella hälsoinstitut, INSP. Och med oss nu Joa von Scheeb, professor i global katastrofmedicin vid Karolinska institutet. Av din bedömning och vad du fått höra, hur allvarligt är läget?
Nej, det är ju väldigt allvarligt. Det här utbrottet har ju pågått ganska länge, sannolikt någon eller några månader innan de där första fallen i början på maj där. Och vi vet sedan tidigare att den här typen av utbrott kan ju pågå i flera år. I Västafrika var det nästan 3 år. Förra stora utbrottet i Kongo pågick under 2 år. Så att vi har ju en tidsfaktor att tänka på. Och med tanke på den så är det ju väldigt många nya fall som kommer. Att det sprider sig fortfarande helt okontrollerat.
Mm. Och du har ju nyligen pratat med en kollega som är på plats i Kongo-Kinshasa. Vad fick du veta om situationen där?
Ja, det är Martina Gustafsson som arbetar med mig på Karolinska institutet, som har nu jobbat under några veckors tid för Läkare utan gränser i det mest Ebola-intensiva området. Och hon berättar ju att det är ju väldigt kaotiskt. Det är svårt att vinna befolkningens förtroende. Det är ju ett konfliktområde. Det är ju fattigdom. Det är många som jobbar inom hälso- och sjukvården som har blivit smittade och dött. Det finns en stor rädsla. Det saknas ju ett vaccin och en bra behandling, så det gör ju att många känner sig väldigt oroliga, inte minst de som bor i områden. Man kan inte bygga nya sådana här Ebola-centrum för att befolkningen vill inte ha dit Ebola-fall, och sjukvårdspersonalen är ju rädd att gå till jobbet förstås.
Och många kanske tänker på det utbrott som skedde för 10 år sedan då, när man hör Ebola. Sjukdomen spred sig efter ett utbrott då i Västafrika. På knappt 3 år så dog över 11 000 människor. Och som du säger, det här är ju en variant då till vilken det saknas vaccin. Den beskrivs som allvarlig. Vad är det här för variant av Ebola?
Ja, jag jobbade ju med det utbrottet i Sierra Leone och det var ju inte förrän man fick befolkningens förtroende riktigt som man kunde hejda det utbrottet, så att det är ju centralt här. Men det finns ju tre stycken sorter av ebola som drabbar människor och som har varit ansvariga för de här stora utbrotten som har varit. Och den formen då som var i Västafrika, den hette Zaire. Mot den så drogs det igång massa vaccinutveckling, så nu finns det ju faktiskt ett effektivt vaccin mot den typen av ebola, plus att det finns sådana här monoklonala antikroppar som man kan behandla de som redan är smittade. Så det utbrottet då som drabbade Västafrika gjorde ju att man fick igång vaccinproduktion och mer forskning. Däremot den här Bundibugyo-varianten nu som har drabbat Kongo, där finns det ju inget vaccin och ingen behandling heller. Så det pågår nu intensiva studier om hur man kan dels få fram ett vaccin men också någon form av behandling. Och i dagarna så försöker man testa nya behandlingar med sån här antiviral terapi som vi även använder mot covid. Och att göra den typen av operativ forskning mitt i ett konfliktområde under en pågående epidemi på det här sättet är ju en enorm utmaning. Man måste ju lära sig det här och förstå hur ska man kunna på bästa möjliga sätt ta hand om de här som blir drabbade. Det vet vi inte idag, för det finns ju ingen bra behandling.
För knappt en månad sedan då, i början av juni, så pratades det om att Världshälsoorganisationen, WHO och Afrikanska unionen smittskydd har tagit fram en plan då för att hantera det här utbrottet. Vad vet vi om hur det har gått? Har det funkat?
Ja, inte, det märker man inte enligt Martina Gustafsson som har jobbat mitt under den här epidemin, så märks det inte mycket av det. Det är fortfarande kaotiskt. Så man har inte kommit igång riktigt, och som sagt, det här utbrottet sker ju i ett konfliktområde, plus att det är ett av världens allra fattigaste länder där det redan från början saknas resurser, och till vardags så dör ju 700-800 barn varje dag i vanliga smittsamma behandlingsbara sjukdomar i Kongo. Så att man måste ju se hela problemet och inte bara fokusera på ebola, och det kommer ju ta tid, och det är väl det man försöker göra nu från Afrikanska unionens smittskyddsinstitut, men det tar tid, det är ett svårjobbat område.
Du nämnde, eller du pekade ju ut just det här förtroendet för sjukvårdspersonal till exempel. Är det det viktigaste, eller vad finns det för nycklar för att det här arbetet faktiskt ska fungera och bära frukt?
Ja, vi lärde oss ju under det förra utbrottet då att just det är först att det är det allra viktigaste egentligen, att få befolkningens förtroende, att till exempel att man upphör med begravningar där man är nära kontakt med ebola-smittade som har dött. Likadant så måste man se till att sjukvården fungerar, så det är egentligen de två farligaste ställena att vara, dels på begravningar men sen inom sjukvården, för att då blandas ju ebola-smittade tillsammans med de som inte är ebola-smittade. Att skilja ut det där, då måste man ju snabbt få fram testning, och det är ett jättestort problem nu. Det tar lång tid, flera dagar, innan man kan få svar på om man är smittad eller inte. Och då, under den tiden så riskerar ju fler att smittas. Så att det är en enorm utmaning, men man måste få ut testresurser, man måste prata med befolkningen, man måste skydda sin sjukvårdspersonal. Men i det så är ju liksom befolkningens förtroende nog det viktigaste. Så vi tittar på Uganda, så har man ju ingen större smittspridning där, även om man har haft ett 20-30-tal fall där. Men där jobbar man ju mycket liksom nära, och man har stor erfarenhet. Men i Kongo så är det ju pågående krig. Så det är svårt att vinna befolkningens förtroende i en sån situation.
Som sagt, alltså över 11 000 dog i ebola under mitten av 10-talet. Givet det du ser just nu, det var ju en under 3-årsperiod ungefär. Hur sannolikt är det att vi hamnar där igen?
Ja, den risken är ju den man måste försöka göra allt för att förhindra. Men vad vi kunde se, vi gjorde ju en hel del forskning under pågående ebola-utbrott och kunde notera att sannolikt var det fler som dog på grund av att man stängde ner sjukhus, att kvinnor inte fick kejsarsnitt eller livräddande operationer för att man var rädd för att få ebola. Vilket gjorde att de indirekta effekterna sannolikt skördade fler liv. Så att man måste ju tänka dels ebola, men sen måste man ju tänka den vanliga vården också och se till att den fortsätter att fungera.
Och hur ska man tänka i den balansen?
Ja, alltså man måste ju tänka att först och främst måste man ju isolera fallen. Så att då får man ju upprätta speciella såna här Ebola-center där de som är smittade kan hanteras. Och så parallellt måste man ju se till att den vanliga vården fortsätter att fungera. Att kvinnor får livräddande kejsarsnitt, att barn med lunginflammation och mässling eller malaria också får den typen av behandling. Man får inte blanda ihop de här, det är väl det som är den stora utmaningen.
Säger alltså Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin vid Karolinska institutet. Nu är det dags att lämna över till eftermiddagens Studio 1 och programledarna Ylva Lilja och Susanne Westergren.
Ja, Kiev har upplevt en av de värsta attackerna sedan den ryska invasionen inleddes.
Hundratals drönare och robotar har slagit ner över huvudstaden. Minst ett 20-tal personer har dödats och närmare 90 personer har skadats.
Med nu Sveriges Radios utsända i Kiev, Richard Myrenberg. Borgmästaren Vitalij Klitschko beskriver det här som den mest massiva attacken mot Kiev sedan den fullskaliga invasionen inleddes. Vad gör att just den här attacken sticker ut?
Ja, alltså omfattningen var på en nivå som man sällan har sett här tidigare. Flyglarmen kom ju redan vid 23-tiden, lokaltid, och sen så kom det hela tiden nya varningar och nya larm och nya vågor av drönare och robotar. Vara många var då, alltså drygt 70 stycken var ballistiska kryssningsmissiler, snabbflygande och därmed väldigt svåra att skjuta ner. Så det var väldigt intensivt under natten med detonationer lite överallt. Och många av drönarna, alltså de flesta Shahed, de sköt Ukraina ner, men en hel del, uppåt 25 stycken av de här robotarna, slog ner på olika platser i och omkring Kiev.
Mm. Vad säger människor som du möter? Hur har de beskrivit den här natten för dig?
Ja, men många har ju varit skärrade och rädda. Zelensky hade redan igår kväll gått ut och varnat för ryska attacker under natten. Så många hade ändå förberett sig lite grann. Jag träffade Julia som sa så här.
But like, I mean, each time we have a new attack, it's very scary because you know that your house can be the target. You also can be killed like anytime.
Ja, hon säger att det är slumpmässigt. Vid varje attack kan ens eget hus bli träffat och när som helst kan man också bli dödad, sa hon bland annat.
Mm. Och det här räddningsarbetet pågår ju fortfarande. Finns det en oro för att dödstalet kommer att stiga?
Ja, med stor sannolikhet kommer det göra det. Alltså, flera bostadshus har ju i det närmaste rasat samman helt. Det talas om ett nivåringshus som till stora delar är helt förstört. Så just nu så pågår ett intensivt arbete med att rensa upp och reparera, men också då framförallt söka efter människor som kan finnas kvar under rasmassorna.
Mm. Hur stora är skadorna, inte bara på bostäder som du nämnde, men även kritisk infrastruktur?
Alltså det är omkring 30 olika platser som har träffats under natten. De flesta är bostadshus, men det har också varit ett logistikcentrum här. Det har varit ett förlag och en del andra företag som också träffats. En del har totalförstörts. Men det som gör folk upprörda här, det är att det i huvudsak är civila mål som har attackerats på vad som verkar vara ett lite slumpmässigt sätt. Och Zelensky, alltså den ukrainske presidenten, sa efter attackerna att det här är bara ytterligare ett exempel på det han kallar för Rysslands krig mot civila.
För Ryssland beskriver attackerna som ett svar på ukrainska attacker mot mål i Ryssland. Hur svarar ukrainska myndigheter på det?
Ja, det får vi se. Alltså, Ukraina har ju sedan drygt en vecka ungefär startat en ganska omfattande luftoffensiv mot Ryssland som ska vara i 40 dagar, har man sagt. Och där har man ju då i första hand inriktat sig på att slå mot ryska oljeanläggningar, raffinaderier, industrier kopplade till vapenindustrin, tillverkning och så vidare, och militära mål. Både djupt in i Ryssland men också mot Krimhalvön. Och det, syftet är ju då att sätta press på president Putin att ge vika och kanske vara beredd att gå in i olika typer av samtal om en fred. Och det här kommer ju Ukraina fortsätta med. Nattens attack kanske man kan se som ett svar på de här just tidigare ukrainska drönare- och robotattackerna mot Ryssland.
Mm. Och är det här en enskild attack eller finns det en oro för att Ryssland nu har inlett en ny fas med ännu mer omfattande attacker?
Alltså jag tror att det här i första hand är ett svar på den effekt som den här ukrainska operationen fått som nu har pågått i ungefär en vecka, nämligen en ganska omfattande bränslebrist i flera regioner i Ryssland. Och det här är ju någonting som då har spett på missnöjet bland vanliga ryssar mot president Putin, vilket i sin tur är naturligtvis någonting som Ukraina vill uppnå. Och om det här då skulle vara starten på någon rysk offensiv mot Ukraina är svår att svara på, men många menar att Ukraina då just nu har lite av ett vapentekniskt övertag i kriget, för tillfället i varje fall.
Och du var ju inne på det, Rickard. President Zelensky varnade ju igår för att en massiv attack var på väg. Kunde man förbereda sig på attacken?
Ja, alltså det var ju rekordmånga som hade sökt sig ner till skyddsrum och ner i tunnelbanan under natten. Vanligtvis är ju Ukraina ganska luttrade med såna här flyglarm. Många går inte ner i skyddsrum. Men den här gången så gick de flesta, de som kunde, tog sig ner till skyddsrum. Mm.
Och den här attacken, kommer den öka pressen på USA och Europas ledare att skynda på med leveranserna av luftvärn?
Ja, det vet vi inte än. Vi vet att EUs, kallas till exempel Europeiska kommissionens viceordförande, hon har ju krävt att sanktionerna mot Ryssland måste öka nu som ett direkt svar på nattens attacker här i Kiev. Och Zelensky har ju återigen vädjat om mer hjälp och stöd till ett bra luftförsvar. Han menar att ett bra luftförsvar räddar liv. Och han kräver då mer stöd till antiballistiska system, alltså som kan skjuta ner de här snabbflygande robotarna.
Vad skulle det innebära om Ukraina fick licens att börja tillverka Patriot-robotar eller delar av systemen själva?
Ja, det är ju det här någonting som man har väntat på. Ukraina har ju velat få tillstånd att tillverka robotar för det här amerikanska Patriot-systemet som är att skjuta ner snabbflygande robotar, men inte fått klartecken för det än. Men det ska ju också sägas att Ukraina har ju redan utvecklat egen produktion av ganska avancerade drönare och robotar. De är ganska många och relativt billiga, så de har ju liksom en egen kapacitet också. Men ytterligare stöd till luftvärn skulle ge Ukraina ett bättre läge och kanske framförallt då för civilbefolkningen, vilket kanske nattens attack ändå visat.
Mm. Räknar man, skulle du säga, med fortsatta attacker mot huvudstaden i närtid här?
Ja, det finns stora farhågor för det och många är ju lite mer nervösa nu än vad man var för några dagar sedan. Det har ju varit en period av relativt lugnt vad gäller ryska luftangrepp då mot Kiev och även Odessa. Men nu finns det nog en större oro för att det här kan bli en återkommande attacker från Ryssland mot Kiev och andra mål i Ukraina.
Och är det framförallt nattetid som attackerna sker?
Ja, det är det vanligaste mönstret och så har det varit länge att de här attackerna sker nattetid. Och ja, så har det varit länge mot de flesta mål i Ukraina.
Varför är det så?
Ja, det är väl antagligen för att det är lättare att avfyra då och det är det vet jag faktiskt inte riktigt, och det är kanske lättare att skjuta ner dem dagtid, att det är lättare att övervaka då. Så att det här är ett mönster som har gällt länge i kriget mellan Ukraina och Ryssland, och det gäller även då en del av de attacker som Ukraina har genomfört mot Ryssland. Men där har flera av dem också, drönare, framförallt robotattackerna mot oljeanläggningar, skett även dagtid faktiskt.
Tack säger vi till Rickard Myrenberg som är Sveriges Radios utsända i Kiev.
Ja, nu har det gått drygt en vecka sedan jordbävningarna skakade Venezuela. Över 2300 personer har nu bekräftats döda. Tiotusentals saknas fortfarande.
I La Guaira, staden som drabbats allra hårdast, gräver invånare fram sina anhöriga och rasmassorna med spadar eller sina bara händer. Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Det har nu gått 8 dagar sedan katastrofen. Kan du beskriva läget i de värst drabbade områdena?
Ja, det är ju en situation med stor desperation där, precis som ni säger, människor gräver med sina bara händer, ibland med hjälp av maskiner, ibland med hjälp av vissa mindre verktyg som kan skära sönder betong eller hammare som kan banka för att öppna upp. Men det är ju framförallt nu ett sökande efter kroppar och inte efter överlevande. Det finns vissa undantag. Nu alldeles nyss så lyckades man ju faktiskt ta fram en man som har suttit i över en vecka fast under ett litet skrivbord i en källarparkering under ett shoppingcenter. Vi kan prata mer om det. Men för de allra flesta så är det här nu ett sökande där man försöker få människor att vara tysta på gatan runt omkring, ropar, finns det någon levande så gör någon typ av ljud, banka, och så är det nu tyst även där man tidigare kanske hörde någon som bankade eller hörde någon som skrek, helt enkelt för att man har inte lyckats ta ut folk i tid. Och nu med en dryck, när det har gått över en vecka, så har människor inte fått vatten eller någon sorts hjälp utifrån, så är ju hoppet ut om att hitta människor vid liv.
Och just det där som du var inne på, Lotten, rapporter om att människor i La Guaira gräver i rasmassorna för hand. Varför gör man det?
Mm. Ja, det handlar ju om att det inte har fått fram, alltså grävmaskiner, lyftkranar i tid till de byggnader. Det är ju väldigt många byggnader, flera hundra byggnader som bara har rasat ihop som en hög med pannkakor, det vill säga en våning ovanpå våning ovanpå våning, höghus. De flesta mindre hus, paradoxalt nog, har ju ofta klarat av det här. Det är de här höga skyskraporna som har byggts längs med stranden i La Guaira som bara har rasat ihop. Och dels tror jag kanske inte ens att i La Guaira att det fanns tillräckligt mycket maskiner, och de har inte heller, staten har inte lyckats mobilisera så att man har kunnat få hjälp på plats, utan man har varit beroende av i början spadar och händer från grannar, och sen efter ett par dygn så kom det ju också internationella räddningsarbetare på plats som kunde hjälpa till med arbetet och som har andra verktyg för att just skära igenom betong eller hamra upp hål och så vidare. Och inte minst då också ge råd givetvis om hur man ska bära sig åt för att kunna rädda människor som ligger fast. Så det finns ju vissa exempel på barn och vuxna som har kunnat räddas ur rasmassorna. Men för de allra flesta som kanske inte ens vet exakt var deras anhöriga befinner sig, de vet bara vilket hus men de vet inte var i huset, så är det ju en väldigt tröstlöst sökande. Jag pratade med en kvinna här vars barn var på ett barnkalas i en av de här husen, och det huset bara rasade och hon var lite osäker på exakt i vilken lägenhet det var eller exakt var den låg i förhållande till det här huset som nu bara är en enda stor hög med betong. Och där inne befann sig en massa barn och man har inte hittat någon av dem. Mm. Så att, det är ju liknande situationer som tusentals människor nu står inför i Caracas, i La Guaira och även i andra mindre städer.
Mm. Det här gyllene fönstret som man pratar om på 3 dagar har ju passerat och hela landet har ju följt den här 44-åriga mannen som ju faktiskt precis kom ut. Lotten, vad vet vi om honom och hur han mår nu?
Ja, han kunde precis bäras ut på bår av en stor grupp, hundratal eller mer än det till och med räddningsarbetare som arbetade för att få ut honom. Påminner mig om den här, jag vet inte om ni minns den här stora räddningsinsatsen för att få ut gruvarbetare i Chile för många år sedan som liksom lyftes ut ur en gruva efter flera veckor. Det här var visserligen då en dryg vecka men ändå ett liknande fall som hela landet på något sätt hängde upp sig på, tror jag, för att man också vill att se att det finns hopp och att det går att hitta någon vid liv. I det här fallet är det en 44-årig säkerhetsvakt som då jobbade i källarparkeringen under ett shoppingcenter, och när jordbävningen skedde i förra onsdagen så gömde han sig under skrivbordet. Han kunde då göra sig hörd, skrek när man då ropade, finns det någon överlevande? Man kunde etablera kontakt med honom. Man lyckades skicka ner så här små sensorer så man kunde mäta hans hjärtrytm för att se att han fortfarande levde. Man kunde med sikt också, eller efter ett tag då, göra hål och kunna prata med honom. Under alla de här dagarna som har gått så har man gett honom energidryck och dropp med hans energidryck med hans favoritsmak och dropp och vatten. Han har kunnat prata, han har varit oskadd, han har hejat på räddningsarbetare. Men det har varit en så otroligt komplicerad räddningsaktion att kunna komma ner till honom på grund av byggnadens instabilitet, att den när som helst kan rasa ytterligare och då utsätta inte bara den här mannen utan också räddningsarbetare för väldigt stora risker givetvis. Mm. Så att det är därför det har tagit 8 dagar och flera räddningsteam, vad jag förstår, gav upp faktiskt och tyckte att det här var för riskfyllt. Men nu har han alltså till slut lyckats ta sig ut på bår, och vad jag förstår så det är klart att han kommer läggas in på sjukhus eftersom att han har varit utan mat i 8 dagar, men är han ändå vid gott mod?
Mm. Vi säger också välkommen till Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet. Björn, nu har det gått drygt en vecka sedan jordbävningarna i Venezuela. Det största efterskalvet kom i lördags. Hur instabil eller sårbar är marken nu, skulle du säga?
Ja, dels har vi ju jordskorpan då, nere i jorden där efterskalven sker. Och de fortsätter. Det har ju varit lite färre stora efterskalv än vad vi hade förväntat oss. Vi brukar ju säga att det största efterskalvet blir ungefär 1,2 magnitudenheter lägre än huvudskalvet. Så då hade man förväntat sig kanske en 6 lite drygt. Men än så länge så är efterskalven relativt små. Det största är mellan 4,8 och 5,0. Beroende på vem som räknar. Det har registrerats många fler småskalv av det venezuelanska seismiska nätet. Så de har väl registrerat ungefär 600 skalv. Så det rör sig hela tiden i området. Och risken är ändå stor fortfarande ytterligare en vecka eller två framåt. Att det kan bli ytterligare ett större efterskalv. Mm. Sen har vi ju en annan fara, och det är ju jordskredsfaran. Själva skalvet har förmodligen skakat loss en del mjukare material, jordmaterial. Och det som inte rörde sig efter själva skalvet, det har ju varit jordskred precis i skalvögonblicket eller när vågorna från jordbävningen passerade. Men där kan jorden också ha blivit lite uppluckrad. Det är man väl lite orolig för, att om det skulle bli rejäla regnväder till exempel, så är det risk för att det blir ytterligare rörelser i jorden som jordskred.
Lotten Collin, vart har människor vägen när så många byggnader är förstörda eller osäkra?
Ja, många faktiskt i La Guaira särskilt sover ju faktiskt utanför sina hus. Alltså de hus som då inte totalt rasat, för att man är rädda för plundring och att man vill vakta sitt eget hus så att säga. Och kanske också för att man inte har så många andra platser att sova på. Så flera jag har pratat med har släppt ut filtar eller kommit över någon madrass och sover där. Det är ett klimat som ändå så att säga tillåter det. Andra som har sökt sig till Caracas bor i olika parker där man har upprättat tältläger och gett människor filtar och så för att klara natten, där det också finns mat och annan typ av hjälp. Och sen är det här ett land där många har ju släkt som man tar in folk under de förutsättningarna man har. Så att, men det handlar ju om tiotusentals människor, och kanske vi kommer se den siffran också öka vart efter, som inte kan bo i sina hem och där man måste lösa det på kort och på lång sikt.
Säger alltså Lotten Collin, vår Latinamerika-korrespondent i Buenos Aires. Tack så mycket, säger vi också till Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet.
De 1000 platserna för att skriva det första provet i samhällskunskap för att bli svensk medborgare är nu fullbokade.
Migrationsverket hade skickat ut ett erbjudande till 3000 personer till provet som kommer att genomföras i Stockholm i augusti.
Och en av dem som ska skriva provet är Tahera Taradussi, och hon säger att hon är nervös.
Alltså, tänk om jag inte klarar det här provet. Liksom. Alltså, det är inte lätt att veta allt liksom, i Sverige. Och det är inte lätt heller språket.
Tahera Taradussi, köksbiträde i Karlstad, är ursprungligen från Afghanistan och har varit i Sverige i 10 år. Hon sökte svenskt medborgarskap för 2 år sedan och omfattas nu av de nya reglerna som infördes den 6 juni, som bland annat ställer krav på en viss nivå av svenska och samhällskunskap genom godkänt medborgarskapsprov om inte kunskaperna kan styrkas på annat sätt, till exempel med godkända betyg. Det första provet i samhällskunskap ges den 15 augusti i Stockholm. Tahera Taradussi kommer att ägna semestern åt att förbereda sig för det.
Det känns lite pirrig i magen. Men det blir bra ändå, tycker jag.
Karin Runblom är politikreporter här på Ekot. Karin, vad är bakgrunden till att det här nu införs?
Ja, Tidöpartierna har ju varit tydliga med att man vill uppgradera det svenska medborgarskapet, och partierna tycker att det på olika sätt är för kravlöst och för låga förväntningar på de som blir medborgare i Sverige. Och i början av juni i år så skärptes ju kraven på flera sätt. För att bli svensk medborgare ska man ha en egen försörjning, man ska ha levt på ett hederligt sätt och man ska klara ett prov i svenska och samhällskunskap. Och i augusti i år så då genomförs det första provet då i samhällskunskap.
Hur ny är den här tanken här i Sverige skulle du säga?
Det här är en fråga som har kommit upp under årens lopp och faktiskt utretts flera gånger. Redan 1997 så utredde en kommitté det här, men då tyckte man inte att det var rätt av rättviseskäl att ställa krav på språkkunskaper då kopplat till medborgarskapet. Liberalerna, dåvarande partiledaren Lars Leijonborg, han drev då som första partiledare i riksdagspartiet Liberalerna då, för språkkrav för medborgarskap 2002. Det blev en ganska stor debatt då. Andra partier nappade inte på den idén då. Liberalerna drev också på det här i januari-samarbetet och den förra regeringen tillsatte en utredning. Sen blev det maktskifte 2022 och i tidavtalet så slog man fast då att ett sånt här förslag ska läggas fram. Och det är det som nu då håller på att genomföras.
Mm. Och hur har diskussionen låtit längs vägen skulle du säga?
Ja, sen Tidöpartierna bestämt sig för att införa det här provet så har det varit en process som faktiskt har kantats av konflikter mellan universiteten och regeringskansliet på olika sätt. Regeringen gav ju då uppdraget till Stockholms och Göteborgs universitet att utveckla de här proven, för det är flera. Det är både samhällskunskap och två olika prov i svenska då. Och rektorn för Stockholms universitet, Hans Adolfsson, han protesterade mot själva uppdraget ganska tidigt. Ett rent politiskt uppdrag, menade han, som universiteten inte ska hålla på med. Vi kan ju höra vad han säger idag om det här uppdraget som han fick då.
Ja, sättet som det gick till på, det vill säga att vi fick ett direkt uppdrag från regeringen, det är ju någonting som jag tycker är helt galet med tanke på att vårt uppdrag är ju att bedriva utbildning och forskning och sen så dessutom samverka kring utbildning och forskning med samhället i övrigt. Det är det som är framskrivet i högskolelagen. Men i det här fallet så använder ju då regeringen oss som ett instrument för att genomföra sin egen politik. Det vill säga att vi är som vilken annan myndighet som helst. Jag har ingenting principiellt att säga om själva medborgarskapsprovet i sig. Det är själva metodiken som regeringen har använt för att faktiskt få det här uppdraget utfört. Det är det jag vänder mig mot, ska jag säga.
Stockholms universitets rektor Hans Adolfsson där. Karin Rynblom, hur svarar regeringen på Hans kritik?
Ja, migrationsminister Johan Forssell, han klev ju tidigt in i den här debatten, för den här kritiken kom ju då ganska tidigt, och han har i intervjuer sagt att regeringen styr landet och universiteten är statliga myndigheter som lyder under regeringen. Och han lyfte ju också upp att universiteten är de bästa på att göra den här typen av prov. De har den största sakkunskapen och exempelvis utformar högskoleprov. Men sen så efter det, så det var ju inget snack om att de ska göra det då. Men sen blir det oenighet om hur snabbt det skulle gå att ta fram ett sånt här prov. Enligt Stockholms universitet så tar det 3 år att göra det här. Och även Göteborgs universitet hade synpunkter på tidplanen. Så svenska provet är nu senare lagt i hösten 27, men rektor Hans Adolfsson är fortsatt kritisk till processen och så sent som idag säger han till oss att han är inte säker på om man kommer hinna få fram det här provet i svenska då till 2027. Så det är ju lite fnurre på tråden.
Mm. Om man lyfter blicken då, finns det andra länder som Sverige har tittat på så att säga, som har liknande prov?
De flesta EU-medlemsländer, vad jag har förstått, har kunskaper i språk- och samhällskunskap för att få medborgarskap. I de nordiska länderna kommer att införas ett prov i Finland och det finns redan olika varianter då i Danmark och Norge. Och på Island finns ett språkprov, för att ta några exempel.
Vilka är det då som är aktuella för att göra provet här i Sverige?
Det är ju de som har uppehållstillstånd här som uppfyllt alla andra villkor för att bli svenska medborgare. Till exempel då bott här tillräckligt länge. Den så kallade hemvisttiden har ju för övrigt förlängts sedan tidigare. Och som inte då kan styrka svenska och samhällskunskapskunskaper genom betyg, vilket man ju också kan göra. Till exempel om man gått på komvux eller gymnasium.
Mm. Och vilken typ av frågor kommer det handla om?
Ja, då vet vi ju då i samhällskunskapsprovet då, som är på gång inom kort. Då, där har ju universitets- och högskolerådet gett exempel på frågor. Det är frågor som handlar om hur Sverige styrs, elementära kunskaper om svenska samhället, hur demokrati fungerar.
Men vad händer då om man inte klarar det här provet?
Ja, det som står klart idag är att gänget som gör det första provet, de kommer att få göra om det. Men det är fortfarande inte klart om hur många gånger får man göra om det om man till exempel misslyckas två gånger. Ja, finns inget svar på idag. Inte heller kan UHR säga hur många rätt måste man ha av det här 60-talet frågor på samhällskunskapsprovet för att bli godkänd.
Ja, nu planeras ju det här svenska provet till nästa år som du var inne på, till 2027. Kommer SU hinna med att få fram det?
Det är ju då oklart. Stockholms universitetsrektor Hans Adelsson, han säger som sagt då idag att det kommer bli svårt att hinna till hösten 2027. Det här är prov som kommer behöva testas på stora grupper för att kvalitetssäkras innan det används skarpt. Och sånt tar tid, säger han, för att bli rättssäker. Migrationsminister Johan Forssell, han säger idag att det vore märkligt om det inte går att ta fram på utsatt tid. Han är övertygad om att det går, så att vi får se helt enkelt.
Karin Runblom säger det, politikreporter på Ekot. Idag drar det som i media beskrivits som världens största bröllop igång.
Mm, det är nämligen världsstjärnan Taylor Swift som ska gifta sig med fotbollsspelaren Travis Kelce. Välkommen till Studio 1, säger vi till Ellen Ahlgren, journalist som bevakar det här nära. Det beskrivs ju som världens största bröllop och det har till och med sagts att det blir större än bröllopet mellan kung Charles och Diana. Varför?
Ja, för att de är kung Charles och Diana i USA. Hon är den största popstjärnan. Han är en av de absolut mest kända fotbollsspelarna. Det här är dessutom något så amerikanskt som att de gifte sig liksom i New York, i Madison Square Garden, dagen innan USA ska fira sitt 250-årsjubileum. Det är liksom kung Charles och Diana. Det är liksom så USA det bara kan bli.
Just det, så nära kungligheter de kan komma där i USA. Vad vet vi om de här bröllopsplanerna då?
Ja, vi vet inte så mycket från Taylor och Travis. De har inte sagt någonting, utan det vi vet är ju det som källor har berättat för medier. Men som jag sa så verkar det som att allt ska ske på Madison Square Garden i New York. Ikväll ska det vara en middag för ungefär 100 personer, lite mer nära vänner och familj. Och imorgon blir det då den stora festen. Över 1000 gäster kommer till Madison Square Garden. Det har liksom, det ska bli ett slott där inne, en trädgård, ett lusthus. Det ska vara mat, dans. Ja, ni hör ju.
Mm. Och uppståndelsen antar jag är enorm kring det här bröllopet.
Ja gud, ja, framförallt tror jag också för att det är så hemligt. Medier tävlar ju lite om att vara först. Vem vet mest? Vem kan få de hemliga källorna? Jag såg till exempel igår att TMZ, nöjessajten, gjorde en väldigt stor grej av att de var de enda som hade publicerat en bild från Travis Kelce svensexa. En ganska liksom anspråkslös bild. Han stod på en bar och drack en öl. Men ändå, det var liksom, vi är det enda mediet.
Vet man om det verkligen var från hans svensexa?
Nej, det är klart man inte kan veta det. Han kanske var ute och drack öl av någon annan anledning.
För en stund sedan ringde vår reporter Elinor Levinson upp fotografen Charlie Bennett som bor i New York. Hon ville höra hur bröllopsplanerna märks av i staden.
De har spärrat av två kvarter alltså runt i alla riktningar runt Madison Square Garden där bröllopet ska äga rum. Så att man märker definitivt i området att det är någonting på gång.
Men du känner ju själv, alltså arena, ett bröllop i en arena, det känns ju inte jätteromantiskt.
Men det säger folk också, men jag har varit ganska mycket i Madison Square Garden och sett både konserter och sportevenemang. Alltså, det är en fantastisk lokal för att bygga precis efter vad man, hur man vill skapa det. Och jag hörde på nyheterna tidigare i veckan att tydligen så har de planerat i någon stor studio i Pennsylvania månader för det här bröllopet. Så jag misstänker att de bygger någonting spektakulärt här inne. Så jag tror att det kommer bli mycket mer liksom romantiskt och mysigt än vad det känns när man ser en hockeymatch eller en basketmatch.
Reporter där, Elinor Levinson. Mm. Elin Ahlgren, finns det någon kritik mot det där bröllopet?
Ja, dels finns det ju en lite lättare kritik som handlar om det rent estetiska, att man tycker det är fult och inte så smakfullt att gifta sig i liksom en betongarena. Men sen finns det ju såklart också kritik från lokalbefolkningen om att man just stänger av gator omkring folk som har sina arbeten, verksamheter, att det är svårt för dem att få det att fungera som vanligt.
Mm. Vi har sagt att vi lyssnar på vad en lokal barägare sa till AP om hur bröllopet kommer att påverka hans bar som ligger precis in till Madison Square Garden.
They're telling us, as far as they know, for now, people will have access to get to the bar. We've heard that before, as recently as the Knick game when Trump came. That day they told us customers would be allowed as long as they said they were going to the bar. And then they blockaded everything and let nobody hear. This is, in my opinion, ridiculous. They can afford to buy the permits. They can afford this big lavish ceremony. Why don't they just buy out the local businesses instead of having us adversely affected?
Mm, han är alltså upprörd här av att han, de säger att gäster kommer kunna komma till hans bar och ha tillträde till den, men att han visste sedan tidigare att så inte har varit fallet vid andra tillställningar, och han var rädd att han skulle gå miste om intäkterna denna helg.
Just det. Det här paret då, Swift Kelsey, har ju varit rätt hemlighetsfulla kring bröllopet. Men det ska ju, samtidigt så äger det ju rum mitt i New York, en enorm arena. Det är väl ändå väldigt publikt.
Ja, det kan man ju verkligen tycka. Men så vitt som jag förstått det så är valet av den här arenan, det har mycket att göra med att man kan få det ändå hemligt. Det finns inga fönster där folk kan försöka fota in. Det är tak så inga drönare eller helikoptrar kan flyga ovanför. All garage ligger under mark så att gästerna kan parkera ostört och liksom privat. Men absolut, man får ju ändå ett intryck när det är när det är mitt i New York. Mm. Att det känns inte så hemligt kanske.
Det cirkulerar ju en teori på sociala medier som går ut på att de egentligen faktiskt redan har gift sig och att allt detta spektaklet bara är en distraktion. Vad tänker du om den teorin?
Först så trodde jag nästan på den själv, för jag tyckte att det lät så galet att ha ett bröllop i Madison Square Garden, att jag tänkte att det här måste vara hitta på. Hon gör ju ofta så, Taylor Swift, att hon lägger ut ledtrådar eller hemligheter som ska leda en till olika ställen eller till återvändsgränder. Så jag tänkte att det faktiskt skulle kunna vara så. Men nu pekar ju allt mer mot att de ska vara där. Man ser att de lastar in mat, rekvisita, det börjar byggas, att gator stängs av. Då är det svårt att tänka. Det låter väldigt avancerat för ett litet skoj.
Men vad skulle du säga? Är det trendigt bland superkändisarna att gifta sig i hemlighet?
Ja, men lite. Den senaste tiden så har ändå många kändisar gift sig i hemlighet, eller att man har haft skynken runt själva vigseln när man har gift sig på mer offentliga platser för att det ska vara mer hemligt. Men jag tänker kanske att det dels väl har att göra med att man vill ha den här stunden för sig själv och att man inte vill att folk ska komma med sina kameror och filma, men också kanske att man vill att rättigheterna till vissa bilder ska vara exklusiva för medier eller till exempel Netflix eller andra strömningstjänster.
Men just det, man vill inte att vem som helst ska fota, det är bara speciellt utvalda, alltså de som har fått betala för det.
Exakt. Mm.
Tack så mycket, Ellen Ahlgren, journalist. 3 dagars bröllop att vänta alltså i New York.
Och det var allt för Studio 1 kväll. Producent Cecilia Ingvarsson, tekniker Oskar Thor. Här närmast i P1 så får vi nyheter från Ekot. Därefter en repris från Dagens Sommar. Sommarprataren var författaren Maria Maunsbach. Själv heter jag Emil Rönnlund och jag tackar för att du har lyssnat.